Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad ska vi tala om den här veckan?
Jag tycker vi ska prata om varför vi älskar att tala om olika sanningar om vad som utgör liksom bra litteratur. För jag kom på mig själv, jag skrev en lista som jag har kommit in i en sån här sommarskräckfas när jag ska lyssna på och läsa läskiga historier hela tiden, eftersom det är så himla tryggt att göra det när det är sommar och hela familjen bor i samma hus. Ja, då känns det så här safe.
Alltså, jag tänkte faktiskt på det, att skräck är verkligen för sommaren, ljusa nätter, och men inte att lyssna på. Jag måste faktiskt läsa det. Jag känner att jag har större kontroll över det om jag läser skräcken. Lyssnar jag på den så är det, ja, men jag känner mig mer utsatt då.
Ja, jag kan berätta om ett sånt misstag som jag gjorde faktiskt här på Gotland när jag lyssnade, utan att ha tänkt på vad som komma skall. Men i alla fall så har jag läst och lyssnat på bra och mindre bra, kanske olika skräck eller thrillers då, romaner. Och så tänkte jag så här, nej, nu ska jag skriva en lista om vad som jag tycker är bra. Eller inte ens vad som, vad som är bra, som någon slags ultimat sanning. Och så skrev jag förnumstigt en lista så här, inte göra så, inte göra det. Och sen så var jag helt nöjd med mig själv. Och sen så skickade både du och min syster Rebecka klipp från DN här, om det var igår eller idag, där recensenterna har listat så här, det recensenter älskar att hata. Jättekul lista. Vad är bra litteratur? Bra inom citattecken.
Åh, jag vill verkligen att vi talar om det här lite senare i podden.
Det här ska vi prata om. Och sen varför vi älskar att prata om det.
Ja, meta. Men ingenting är roligare än metadiskussioner.
Och du som dessutom skriver, så blir det så här trippelmeta som skriver en roman. Och kan liksom...
Men alltså, man är inne i den processen, är man ju så känslig. Jag kan inte säga ett ont ord om någon annans skrivande. Jag förstår er, jag förstår
er alla.
Då
kommer det jinxa allting, ja. Men du, jag kan vara den dömande då i den här podden.
Okej,
okay.
Ja, men det är du
liksom
väl alltid.
Förstående. Ja,
förutom den jävla recensionen på Tistelhonung. Jag har så dåligt samvete fortfarande. Jag tyckte den var dålig.
Ja. Men det, jag älskar att du faktiskt var lite hård då. Det var, och plus att du satte dit mig eftersom jag hade hyllat den från början.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vad har du läst i veckan då?
Hör du, jag har läst Cissi Wallins Allt som var mitt. Jag fick ett förhandsex av den. Och den vill jag tala om. Och så har jag läst Curtis Sittenfelds Rodham, som alla andra också verkar läsa just nu, som handlar om vad som hade hänt om Hillary Clinton hade förblivit Hillary Rodham och aldrig gift sig med Bill Clinton.
Just det. Vi pratade lite om det i förra podden. Nu har du liksom, nu vet du vad som hade hänt helt enkelt.
Ja, nu vet jag. Och jag är så peppad, men får jag börja tala med om Cissi Wallins Allt som var mitt?
Gör det.
Okej, det här är ju en historia som baserar sig på Cissi Wallins påstående att Fredrik Virtanen våldtog henne för många år sedan. Och hon nämner aldrig Fredrik Virtanen med namn i sin bok. Det gjorde ju heller inte Fredrik Virtanen när han skrev en bok om det här. Då kallar han ju henne Instagram-profilen. Jag tror att hon kallar honom för mediamannen eller mediaprofilen, minns inte exakt vilken namn han fick. Men alla vet. Alla vet vem han skrev om, alla vet vem hon skrev om.
Bara lite parentes, intressant att han kallar henne för Instagram-profilen, ja, när hon har jobbat som journalist i 10 år typ.
Ja, jag vet. Visst är det. Det är väl ingen slump. Och den här boken är, alltså jag blev, den är otroligt drabbande. Alltså den börjar med själva våldtäkten, där hon detaljerat beskriver hur hon flyttade till Stockholm ganska nyligen, festade jättemycket, är full som bara den, och åker hem till honom. Han säger att det ska vara efterfest, det är bara de två. Och så vaknar hon till på soffan av att han håller på att sätta in sin penis i hennes mun. Och ja, men det är så vidrigt. Och, men så handlar egentligen boken om vem hon är, varifrån hon kom, hur det var att komma till Stockholm och liksom inte kunna läsa koderna och vara yngst och vilja jobba i media och liksom se upp till alla de här erfarna mediepersonligheterna och hoppas på att få en öppning och vem man ska känna och triumfen när man känner folk så att man kan gå förbi alla köer ut på nattklubbarna och såklart om skammen hon kände kring det här övergreppet och hur det påverkade henne och vilken ångest hon hade efter det. Och Cissi Wallin måste ju få, eller hon är ju den som öppnade MeToo-slussarna i Sverige. Det är ju hon som skrev om det här övergreppet och liksom satte igång hela det här maskineriet. Och det som jag kanske mest tänkte på med det jag läste den här boken var ett, hur svårt det är för en kvinna att bli trodd. Och hur folk som talar om Cissi Wallin och om, när man, alltså en våldtäkt handlar ju alltid om någonting som är skett mellan två människor. Den ena personen förgriper sig med våld på den andra. Och det är liksom bara de två personerna som vet om vad som exakt som hände i den stunden. Men hur otroligt ovanligt det är att en kvinna ljuger om något sånt här, för det finns så väldigt lite att vinna på att ljuga om en sån här sak, eftersom man, ja, men det är som att stånga huvudväggen. Man kommer antagligen inte att bli trodd, och om man blir trodd av någon så blir man garanterat inte trodd av alla, och ens privatliv kommer att plockas i bitar. Jag vet inte, Katarina Wenstam, för det måste vara 15 år sedan, hon skrev Flickan och skulden, hur chockerande det var att läsa om hur kvinnor blir frågasatta vad de hade på sig och om de var sexuellt aktiva eller om de var fulla och innan de blev våldtagna. Som det skulle ha någon betydelse, som om man liksom had it coming. Men det är exakt, förlåt, säg.
Nej, men jag undrar, har Virtanen tillstått något? Han har bara sagt att han har varit typ en, vad är det han använder? En tölp eller vad är det? Han använder,
ja, just det, tölpighet.
Han har inte tillstått någonting i form av sexuellt övergrepp eller något sånt där.
Nej, absolut inte. Han har liksom nekat.
Så i hans vittnesmål, han hävdar att hon helt enkelt har hittat på det här. Att hon vaknar av att han har försöker stoppa in sin penis i hennes mun.
Ja,
det är liksom
precis.
Ljug. Okej.
Okay. Mm. Och den här boken handlar till stor del om hur det är liksom, att år efter år kämpa med den ångesten och att inte bli trodd, att bli trodd av någon, men sen ändå inte bli, och att, med liksom, att på något sätt har Fredrik Virtanen ändå så mycket cred i Stockholms medieliv att det är svårt att nå honom. Det är liksom på något sätt lättare ändå att tro på honom. Sen måste man ju säga att sen fick han ju, han fick väl lite sparken, men han fick väl ett ganska fett avgångsvederlag, men han får inte jobba kvar på tidningen efter det här, så han har ju inte liksom, helt obestraffad har ju verkligen inte gått ur den här, ur det här liksom, från de här anklagelserna.
Och inte hon heller.
Nej, hon blev ju dömd för förtal eftersom att hon har skrivit ut hans namn på Instagram. Men alltså, jag tycker det egentligen är, så här känner jag. Kvinnor ljuger inte om att ha blivit våldtagna. Liksom, alltså generellt, det finns väldigt, väldigt få kvinnor som ljuger om, liksom, om en sån här sak. För det finns liksom ingenting man kan vinna på att berätta att man blir våldtagen. Men det som jag tycker är obehagligt är att när det handlar om Cissi Wallin handlar så mycket om vem hon är som person. Är hon liksom, folk har så otroligt mycket åsikter om henne. Hon kan kalla transfobisk, hon har fel åsikter och det ena. Hon har liksom uppträtt dåligt på något annat sätt, hon har ljugit om någonting. Men jag tänker att det som man glömmer bort är att också, jag har verkligen ingen åsikt om det här. Jag känner Cissi lite, men jag känner henne verkligen inte så bra. Nu har jag bott i liksom USA så pass länge så jag har inte kunnat följa med alla de här vändningarna kring henne. Men vem som helst som blir, man kan bli våldtagen också om man är då anklagad transfobisk. Man kan bli våldtagen också om man har ljugit tidigare om någonting. Det är liksom också, alltså nu säger jag verkligen inte att Cissi Wallin på något sätt är en dålig människa, men också dåliga människor kan bli våldtagna. Förstår du vad jag menar? Att det är på något sätt som folk skulle blanda ihop människor. Man liksom, om man tycker illa om någon eller har liksom olika åsikter om någon, så är på något sätt risken eller sannolikheten mindre att den här personen verkligen ska bli utsatt för ett brott. Men också alla sorters människor kan bli utsatta för brott, och det har på något sätt ingen betydelse om vilken liksom politisk inriktning eller ideologi de har eller vad de tycker om det sägs transfrågor. Utan man kan faktiskt bli våldtagen också om man tycker annorlunda. Jag tycker på något sätt den här boken är det är egentligen bara ett bevis på hur otroligt svårt det är att bli trodd och hur mycket som fortfarande handlar om vem kvinnan är som berättar om en våldtäkt.
Jag minns inte exakt hur hennes utsaga var från början, men är det så att hon var berusad eller tror hon att hon kan ha fått någon form av drog?
Ja, men det tror hon, att hon har liksom, att allt bara svartnade, att hon liksom blev drogad. Ja, det är, usch, vilken ångestfylld läsning, men också en viktig läsning.
Nej, men det är sån ångest, och jag hörde en podd som jag brukar lyssna på, hörde jag en tjej som berättade om precis såna här scenarios som hon då hade liksom nästan förträngt, men som hon, och podden handlar om helt andra saker, men hon bara kände sig att nu måste jag berätta om det här, därför att det är så många kvinnor som utsätts för det, och det satte igång liksom massa minnen hos mig. Det kan vi ta en annan gång, men jag blev så otroligt drabbad av det där avsnittet och kände liksom att gud, jag måste faktiskt gå till botten med mina egna erfarenheter, för det är så himla himla lätt att sån här skräckerfarenheter som man har varit med om som en kvinna, som vi alla har varit med om, liksom kläs i en annan dager när man då ska minnas tillbaka, för att det är så mycket, det är så förbundet med skuld och skam och victim blaming liksom. Men visst, som man utför själv, och att man var så okunnig som ung kvinna, var gränser gick och var så, ja.
Men precis.
Jag vill inte lägga ut texten om det, men det är jävligt otäckt hur minnet faktiskt kan omskapa saker.
Men visst är verkligen, alltså jag håller med dig, ta saker verkligen, alltså med samma här, allt som han har gått med på som man verkligen inte ville gå med på. Men jag tänker också att för mig liksom MeToo, det största med MeToo har för mig varit det att få på något sätt förståelse om att det var okej att känna så där. Det var okej att det inte kändes okej. Istället för att känna skam för saker som man har gjort.
Alltså, varför grät jag efteråt? Ja, det var inte för att liksom, jag var full eller jag hade PMS. Utan det fanns en anledning till att jag grät efteråt. Men den anledningen har jag inte vågat eller kunnat eller orkat gräva i. Liksom. Jag tror att den där erfarenheten är otroligt, tyvärr otroligt vanlig. Jag tror också att sån här date rape droger är så otroligt mycket vanligare och har varit i så många år. Det finns ett sånt enormt mörkertal, jag är helt övertygad om det, just på grund av hur samhället ser ut. Att tjejen kanske är lite full och sen så minns hon plötsligt ingenting, och sen så dagen efter så kanske hon säger till sina kompisar, men jag minns ingenting. Åh, du var så jävla full, värsta slampan. Ja, men du vet, man är inmålad i ett hörn. Jag tror
men också för sig själv tänker jag att det på något sätt skönare att berätta historier om att man verkligen ville det. Och att det är för att man har kontroll över sin egen sexualitet, än att se sig själv som ett offer. Och jag tror, det har vi också talat om 100 gånger tidigare i den här podden.
Eller att skoja bort det bara, oj, det blev så himla crazy, och så många gånger man har hört tjejkompisar berätta om att när deras egna pojkvänner liksom har tjatsex eller liksom tvingar sig på dem, och man bara hahaha.
Man vet, alltså,
det är så jävla fel. Men liksom, ja.
Men också historierna som man berättar för sig själv för att det ska kännas bättre. Det finns någon slags fult i att vara ett offer. Alltså ingen vill vara, alltså, på något sätt offer är någonting som det ska vara en personlighets, ett personlighetsdrag som man väljer.
Det är det sista, det är det sista man vill vara. Och det alena tycker jag är tillräckligt tungt vägande skäl att ta Cissi Wallins historia på allvar. För hon kommer nu och har sedan många år liksom alltid var förknippad med det här, hon som anklagade Virtanen för våldtäkt, hon som är offret och hon som blev dragen genom media hit och dit och hon som då inte längre är krönikör. Alltså, varför skulle hon vilja betala det priset? Men hittar på historia. Den där jävla... Sen kan man tycka vad man vill om henne. Jag känner inte henne. Jag vet inte om hon är hur hon är som person. Hon är bara en människa. Ingen människa gör en sån här sak utan anledning. Det är omöjligt för mig att tro det. För hon behövde verkligen ingen berömmelse eller uppmärksamhet. Nej. För det hade hon redan.
Men också den där beröringskräcken som du säger, att hon förlorar sina uppdrag och ingen vill riktigt ta i henne eftersom det kan, men som hon skulle ha liksom bära på någon slags, som var lite spetälsk liksom. Om man rör sig nära och tror henne, då kanske man också blir smittad och kommer på fel sida om det är coola gänget. Och fy fan vad vidrigt. Men fan bra att hon skrev den. Alltså det är ju ett otroligt bra sätt att förklara, att göra det i en hel bok.
Historien kommer ge henne rätt, jag är helt övertygad om det.
Okej, Karin, över till skräck, andra sorters skräckböcker.
Ja, så när du har läst om viktiga samhällsfrågor så har jag flytt in i liksom skräck och hittepå och fantasy trams genren då.
Bra.
Och det måste jag säga att skräckgenren är en jäkligt, jag har liksom som ett, vad ska man säga, jag har som något slags love-hater-relation med skräckgenren, för att jag tycker att det kan bli så intressant och roligt och ja, men spännande såklart.
Men roligt också.
Med de här. Ja, roligt, men det är ju, alltså, man har ju jättestarka minnen från alla skräckfilmer man såg som barn och sådär. Det är ju inte de här romcoms som dröjer sig kvar, utan det är ju den här döde. När liksom hajen kommer simmande, det är ju det som dröjer sig kvar. Det är ju något väldigt kul med att bli rädd, tycker jag i alla fall. Sen kan man väl tycka det är olika.
Det fan vad intressant om. Det där är, för att folk går ju verkligen all in på Halloween här i USA, det vet du. Alltså vilka otroliga grejer. Och den där, på något sätt den där tjusningen i att bli rädd, tycker jag är en helt annan genre här. Eller det kanske jag bara aldrig upplevde den liksom i Finland. Men här är det ju så att det finns en övergiven djurpark uppe i Griffith Park. Och där ordnar man liksom mardrömscamping under 24 timmar. Det är också, jag kan också tala en podd för jag är så fascinerad av det här vidriga. Och liksom skriver, ska man ha OM-kläder på sig för att det kan vara att de sprutas ner med blod. Och sen visas det skräckfilm på skärmar och ska man gå olika labyrinter och bli
jävligt skrämd. Så ligger man, ska sova i ett tält och sen så kommer det typ en zombie och skratchar på tält. Ja. Ja men alltså gud vad spännande. Vad läskigt, skulle jag aldrig göra. För första skulle jag aldrig göra det, men för andra är det ju så fascinerande att det här förenar vuxna och barn så mycket. Jag älskar också Halloween för att det är en sån familje.
Jag får så panik. Jag vill börja gråta av skräck bara jag talar om det. Det är på sätt så här KBT för mig att berätta om det. Och så finns det ett lösenord. Alltså, för man måste ju, man kan ju inte ropa på hjälp.
Safe
för det
är ju, word.
Ja, jaha. Vet du vad det är?
Nej.
I want my mommy.
Nej.
Ja.
Det skrek jag när jag födde barn första gången.
Mamma, gjorde du det?
Jag blev så rädd. Det är liksom det ultimata. Usch.
Ja. Okej, men berätta.
Ja, jag har gått in. Jag, så här, min... min ansats var så här, jag ska ta mig fasen hitta en skräckförfattare som är lika bra som Stephen King eller John Ajvide Lindqvist. Och nej, jag har inte gjort det. Det har jag inte. Och, nej, jag har faktiskt inte det. King är en mästare, Ajvide Lindqvist en mästare, och jag kan inte ens läsa mer av John Ajvide Lindqvist för att jag blir liksom för rädd. Det är liksom för bra.
Men Mats Strandberg då?
Mats Strandberg, nu glömde jag honom. Han är ju också fantastisk, men det var länge sedan han, eller länge sedan. Nej, men det var, jag är inte så inne på de här apokalyptiska grejerna. Du vet, du gillar det, men det här med det kommer en komet och
vi kommer alla dö.
Och sen så är jag inte så inne på zombies heller. Så att en del av Ajvide Lindqvist och Mats Strandberg försvinner på grund av det. Jag gillar så här traditionell skräck. Jag gillar liksom spöken. Ja. På polt, alltså sådana där demoner och grejer. Exorcisten.
Det är så typiskt du, Karin.
Ja. Ja, jag är traditionell. Även i detta så är jag bakåtsträvare. Vampyrer, varulvar. Alltså den där typen.
Okay.
Alltså, mylingar. Jag är till och med så traditionell. Jag gillar så här folkskräck, du vet.
Näcken då?
Ja, typ såna grejer. Ja. Jag tycker det är superintressant med såna gamla myter. Mm. Och därför är då varulvar och sånt är perfekt för mig. För att då blir det dels liksom folk, vad ska man säga, gamla historier från bygden och lite så här Hollywood-trams, vilket jag också gillar då. Men det får inte vara för komplicerat. Det får inte vara någon så här planet, folk som kliver ner från planet med något virus och, nej. eller zombie, absolut inte zombies, avskyr zombies. Men nu ska jag då berätta vad jag har botaniserat bland här. Jag började med då en som heter Offerträdet av Per Faxneld, som är 44 folkgottsägner, och det var alldeles för mycket så här folklivsforskare, du vet. Mm. Det var för, ja, nej, det gick liksom inte. Jag var tvungen ändå att gå upp lite grann i fiction-nivå.
Mm, mm.
Så blev det en bok som heter Där ute i mörkret av Marcus Sköld.
Okay.
Och det är en klassisk varulvshistoria, kan man säga. Okay.
Fullmåne och silver.
Ja, på omslaget är det så här stor, tung fullmåne och lite träd i motljus. Typ,
ser man en varulv som ylar, eller en varg som ylar mot månen?
Ja, men nästan. Och den heter Där ute i mörkret. Så att, boom, jag vet precis vad det ska bli. Liksom. Och sen så är det då, Marcus Sköld, han är född 74. Han har skrivit många såna här spök- och skräck-thrillers. Och det är lite mer så här, vad ska man säga, hur ska jag förklara det här? Ja. Det är liksom det är så här snabbt, och du får vad du vill ha. Det är lite så här McDonald's liksom.
Ja, fattar
bara
precis.
Så här, jag vill ha en varulvshistoria, boom, här har du den. Det är komplett med liksom förvandlingar, skog, fullmånar, sönderslitna kampare, Norrland. Jag gillar att den är, att miljön är också norra Sverige faktiskt.
Men vänta lite, det här kan ju inte vara på sommaren, eftersom det ju inte blir mörkt där.
Ja, och men det tar inte
ingen fullmåne.
Marcus Sköld hänsyn till. Nej, men förresten, jag tror faktiskt att det är november eller någonting sånt.
Ja,
där.
Då så.
Ja. Det är fyra killar som, jag ska återkomma till det här med killar, som är ute och kampar, eller de är ute på någon sån här sportäventyrs vildmarkshistoria. Mm. Och så åker de upp till någon campingplats i någonstans i norra Sverige, och där har de en sån här någon slags aktivitetsledare, en kvinna som då tar iväg dem på kajak och klättra och allt sånt där manligt man kan göra, eller sportigt man kan göra i skogen. Och sen så är det snabba klipp, det är korta kapitel, och det är mycket så här, det knakar i buskar, man hör ett lågt morrande i början. Och sen så är det folk som husdjur som försvinner, och sen så blir det kanske någon människa som försvinner, och sen så blir det mer och mer då lykantropi i bygden. Det var väldigt underhållande faktiskt, men Marcus Sköld inspirerade mig till att skriva en liten lista då.
Oj,
kring olika saker som jag gillar och inte gillar. Jag ska verkligen inte säga att stackars Marcus Sköld gjorde sig skyldig till alla de här överträdelserna, för att jag har också läst lite andra, bland annat en oerhört hyllad spökhistoria som heter A Head Full of Ghosts av Paul Tremblay. En amerikansk historia, och sen då en annan väldigt populär som heter The Strain. Head Full of Ghosts är en så här klassisk demon, poltergeist, okay, exorcisten pryl och sen så The Strain, det är en trilogi som den här Guillermo del Toro,
just det,
har skrivit tillsammans med Chuck Hogan, som har blivit superpoppis. Hur som helst, så här, det här vill jag inte ha i en skräckhistoria. 1. Jag vill inte att den ska påminna om en annan historia för mycket. Mm. Det här är ju ett problem i skräckgenren eftersom så här, det finns varulvar, det finns vampyrer, det finns zombies och sen så finns det de här apokalypsgrejerna. Det är det som folk vill ha. Jag är ju en sån person som vill ha det. Jag sa ju just det, att jag har lite svårt för de här liksom allt för utspejsade grejerna. Och då blir det ju jättesvårt att skriva något nyskapande. Så säg att du ska skriva en varulvshistoria, Peppe. Det är klart att du blir inspirerad, eller jag för all del, av liksom det man har sett och hört i den där genren. För det är också det som är läskigt. När man knyter an till de här gamla myterna, eller om Dracula. Liksom man knyter an som The Strain, då, en sån vampyrhistoria.
Men tänk
det ska
då
vara något med Rumänien eller Transylvanien. Och, ja.
Men då tänker jag Anne Rice intervjuet en vampire. Det gjorde ju ändå alltså det, sexigheten alltså i vampyren. Lyckades hon ju, det var ju en ganska nytänkande vampyrhistoria.
Ja,
och sen alla ville ju ligga med dem. Och sen men sen också var Brad Pitt spelade väl någon andra den 90-tals jättestora skådespelare. Men tänker jag också på Mats Strandbergs Färjan. Det var ju ändå ganska spännande. Alltså vampyrer i nutid är ju...
Ja, men det var ingen som var sexy där.
Nej,
men
nej.
Han lyckades verkligen med vampyrer i nutid eller i nutids miljö. Men det var ändå den här uråldriga historien. De var ju ändå liksom 200 år gamla. Men det är ju det också som är läskigt. Men den här sexiga vampyrhistorien är ju en helt... Det är också en genre för sig. Vad heter den här tonårsserien som...
Just det, Twilight.
Ja, Twilight. Det var ju också en rip-off lite från...
Ja, just det.
Ja. Men det gillar jag med vampyrbiten också. Att de kan vara så här lite vackra och lite outkomliga. Men samtidigt, hur svårt att skriva det där? När alla vill ha något som på något sätt passar in i en mall. Men det får inte påminna för mycket om en annan historia. Men några av de här historierna som jag har läst nu då. Känns att jag vet precis vad som ska hända, för att det här var precis som i den här Wolf-filmen med Jack Nicholson. Mm. Liksom, var flera sådana scener tycker jag i den här Marcus Sköld-boken till exempel. Och det vet jag inte om det är meningen eller inte. Så det är i alla fall en sån där grej som tror jag är svårnavigerad, att hitta din egen historia. Men bra att du framhöll Färjan, för det är verkligen... Han hittade ju precis här, tillräckligt mycket klassisk vampyr men tillräckligt nyskapande. Och sen då en sak som Mats Strandberg är asbra på men många andra inte riktigt fixar. Det är det här med miljö och karaktärsdrag. Att det är så mycket i skräcklitteraturen som är så här, det är obefintliga miljö- och karaktärsbeskrivningar. Det bara händer saker. Så det kommer in någon som heter Angelica som är någon jävla sport. Ja, det enda man vet om henne är att hon har tydligen blont hår och liksom är bra på sport. Så man vet ingenting. Det blir ju helt sjukt. Och så här, det här grabbgänget, så här, en är bra på datorer, en är typ gillar att kröka,
fotboll,
den tredje är fotboll, så den fjärde är så här, jag vet inte. För att där är ju också, måste man ju ge mycket cred till både Stephen King och Strandberg och Ivy de Lincoln. Det känns det som att jag håller fram dem som en helig treenighet här. Men
gör det bara.
Det finns ju många andra som är bra också. Jag vill ha fler kvinnor för övrigt i skräckförfattar.
För vet du, jag tror jag fattar varför. Man vill liksom sympatisera med den som kommer att bli mördad. Ja. Eller man vill liksom vara rädd för dens och det är ju, skull.
Ja, och det är ju det som är Kings geni. Att han kan sätta det läskiga i den här vanliga amerikanska vardagen. Och det vet jag att de här andra författarna har varit oerhört inspirerade av. Så här, hur får vi in något fruktansvärt uråldrigt, vidrigt, läskigt i liksom... Jag går ner till ICA och köper en grandiosa pizza som jag värmer i mikron.
Alltså, så kommer den hand ur kyldisken och
och det blir fruktansvärt läskigt. Men om man då har byggt upp det, annars blir det bara parodiskt. Man ska bygga upp det på rätt sätt. Sen har vi då klyscha nummer 3 som jag inte klarar av. Det är de här könsnormerna och de här jättedåliga kvinnorollerna. Och sen är det här... Bechdel-test failure överallt, att det är så många män i alla de här som jag har nämnt nu, så är det ju Nej, inte in a head full of ghosts. Det är det kvinnor. Men den här Guillermo del Toro är så otroligt amerikanskt klyschig i att det är så här, den här epidemiologist, head of doctor blah, han är hjälte. Och sen så har vi den andra tuffa poliskillen som är hjälte. Och sen har vi den kloke mannen som vet något om vampyrer som är hjälte. Och sen så har vi någon tjej som, jaha, hon var också doktor, men hon
är tjej.
Hon har ju hon är tjej.
Så det
enda,
tjej.
Ja, det enda vi får reda på riktigt om den här tjejen, det är att hon har en gyllenbrun hud och ett långt vackert hår, och att hon någon gång har legat med den här doktorn. Alltså på riktigt, det är det enda vi får reda på om den här enda kvinnan hittills. Alltså, och sen så är det någon kvinna till som är typ mamma till doktorns son.
Ja, den här podden får heta personlighetsdrag kvinna.
Ja, exakt. Så det är en riktig sån här röd flagga. Sen det här skryt om så här olika kunskaper. Första halvan av boken går ut på att man får lära sig hur så här klättring i grott går till, eller ja, så här forsränning, eller
gud vad tråkigt det
i den här Guillermo del Toro, så här någon jävla flygplan.
Stryk.
Ja. Alltså det är så mycket med så här the jumbo bla 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 and the after record shouldn't heard, alltså någon så amerikansk upplevelse som bara berättar i all jävla oändlighet om alla tekniska detaljer i något jävla jumbojet som vampyrerna hade liksom hoppat in i. Berätta bara att det är ett flygplan, och sen vill vi veta vad hände, hur kändes det där inne, liksom, hur dog de här? Nej, jag vill inte veta om hur motorerna fungerar i jumbojetet.
Ingen vill det.
Nej. En annan grej som hör till den här kvinnorollen, det är så här, random erövrar sex som går alldeles för lätt. Det är som en Harlequin-roman fast i en machovärld, att det är så här, de ser varandra i ögonen, så plötsligt så ligger de med varandra. Så här, man bara, va? Vad hände? Förstår du vad jag menar?
Det är så här,
vi stoppar in lite sex här, så här för att spajsa upp det.
Men folk
det
går ju igång på porr och sex, men det är men inte men det blir sex. Ju,
nej, och det är så overkligt och tråkigt också. Och sen har vi det här gamla vanliga, liksom, jättemycket upprepningar, dåliga ordval som där faktiskt ordet betyder någonting annat än det som författaren menar. Eller en så här stolpig dialog som då förklarar ett skeende så här. Åh Peppe, vad kul att du köpte biljetter för att komma och hälsa på mig på Gotland. Alltså jag hade ju aldrig sagt så till
Nej.
Dig. Det är ju en sån Nej. Där, alltså det, för det hade vi vetat ändå. Det är en sån här förklarande dialog, är ju så konstig. Och sen min sista är det här att den som dör först är liksom någon som är så här.
Slampan.
Ja, exakt. Den svaga, dåliga eller elaka eller så här, the bad girl dör först, för det är liksom en bestraffning.
Just
eller
det.
Den så här töntiga killen eller något. Ja, det var det.
Älskar att du suttit alldeles rasande och gjorde den här listan.
Nej, men, och det som händer nu med mig är ju så här, men skriv en bokjävel själv då, Karin, tänker jag till mig själv. Så här,
fast men gör inte det. Man måste få kunna kritisera någonting utan att göra det bättre själv. Nej, men så är det helt enkelt. Alltså, det måste man faktiskt få göra.
Fast det gör lite ont ändå.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men nu får vi ändå upprättelse i vår tyckarpodd här, i och med att finfina DN har gjort en tyckarinlaga. Kan vi inte prata lite om den här?
Okej, DN har alltså talat med 20 olika recensenter och som alla säger, nämner en sak som stör dem i böcker de läser, som folk som tummen ner.
Jag tycker det är så kul. Det är både sommartorka och coronatorka. Det är då man får såna smaskiga artiklar.
Vet du, det tror jag det förra sommaren hade de typ så här skriver du en roman på 7 veckor. Mm. Jag hade fortfarande kvar någonstans.
Jo, men jag älskar, det var ju han Augustin Erma som är så underbar. Han fick så mycket skit.
Ja, folk avskydde den. Ja, och då måste man ju stå upp för den. Okej, så här, bristande trovärdighet, säger Anina Rabe på litteraturkritiker i Expressen. Och det kan man, jag tycker det, hon beskriver det jättebra, att så här, hur är det möjligt att han plötsligt får ärva ett jättestort gammalt sommarhus av en avlägsen släkting? Varför tillbringar ett antal syskon som inte ens tycker om varandra hela 3 veckor tillsammans på semestern? Och hur har det råd med det när ingen verkar jobba? Alltså, det är verkligen sant att trovärdiga, alltså det måste finnas någon sorts trovärdighet för att man ska kunna köpa eller liksom sugas med i en historia.
Fast det här med att syskon som inte gillar varandra tillbringar semester tillsammans, det är nog ganska många som kan skriva under på det. Herregud.
Ja, kanske det.
Men alltså, man äger ju, ja, nu gillar jag mina syskon, men det är ju, alltså, man äger ju egendomar tillsammans ofta, och så tvingas man umgås i olika sommartorp. Inte det ganska vanligt?
Ja, kanske det är det. Men om man nu har 3 veckor sammanlagt.
Ja, kanske inte 3 veckor. Ja, ja,
okej, fair enough. Hon kanske slår lite extra hårt med lien där. Okej. Mikaela Blomqvist, litteraturkritiker i Göteborgs-Posten och ledamot i Nobelkommittén. Hon säger så här: den samtida prosan är full av små, korta meningar. Är det en formmässig konsekvens av de små, korta tankar som tänks överallt? Och gud, jag håller med det. Visst hatar man.
Ja, alltså, wannabe Hemingway. Så här, om jag skriver väldigt kort med många punkter så verkar jag väldigt djup.
Ja, exakt.
Ja, gud, jag hatar det. Jag hatar det, den stilen.
Det är också
så
den här
mycket
ängsligheten. Som man tror att man känner verkligen att den här författaren kanske är det, jag tror att det är som en debutantgrej också.
Ja, det är det.
Att för, det är precis som du sa, att om man känner, om man skriver liksom, inte skriver ut det, tror man att man på sätt gestaltar det bättre. Man tror att det är liksom korta meningar, är samma sak som show don't tell, vilket det inte alls är.
Nej, men okay. Jag tror att Hemingway satt typ en dag med de där korta meningarna, varje mening alltså.
Ja,
det är inte bara att hoppa över lite adjektiv. Säger hon som inte skriver böcker och tar
men det gör du ju visst, det håller jag på
en klunk vin här. Okay.
Sara Meidel skriver ovillkommande miljöbeskrivningar, och det här är lite det som du snackade om i det här, är jumbojetmotorn motsvarande. Så du la ner hela författarstipendiet på en researchresa till byn X och staden Y. Läsaren får dock inte mer valuta för pengarna för att du redovisar varje gatsten eller grusväg dina romaner gestaltars väg. Ja, men visst är det. Ja.
Fast ändå otroligt elakt, därför att alltså
men det elaka det är ju det roligaste.
Fast det är ännu värre med så här: he went to Sweden and came back with a watch. Så många gånger jag har läst såna här grejer. Man orkar inte ens googla vilket jävla land det handlar om.
Ja, fair enough. Okej, klyschor. Jesper Högström säger att han är författare och litteraturkritiker i DN. Jag håller med den engelska författaren Martin Amis om att varje seriös skribents verksamhet bör vara ett krig mot klischén. Och det måste man ju hålla med om. I greppet kliché räknar då inte bara den trötta frasen, den akademiska termen eller den ihjälpiskade metaforen, utan även den övertydliga gestaltningen av den tidtypiskt uppkäftiga åsikten eller angelägna samtidsproblematiken. Den stereotypa rollfiguren, det tomt effektsökande gesten eller den ytligt coolare cyniska människoskildringen. Det var inte det du beskrev som störde i Bengt Olssons roman, den ytliga och coolt cyniska människoskildringen. Och alltså, jag håller på att skriva en roman nu, och då skrev jag hur lägenheten badade i ljus, och jag tänkte så här: Fan, det får ni bara vara. Det får ni fan bara bada ljus och sen går jag tillbaka och redigerar bort det.
Och det är verkligen, hittar du något annat.
Ja, men det är verkligen bara på grund av den lättja man beskriver ett rum och sånt. För någon annan har skrivit tidigare och alla fattar. Men det är verkligen, men det beror ju bara på lättja som man skriver klyschor. Eller liksom, att man är en dålig författare och lat, en lat jävel.
Ja, men jag tänker samma sak i det här med krig mot klyschorna är, tycker jag att hela ens liv ska vara, nu låter jag ju jättemoraliserande, men jag tycker att hela ens språk ligger uttryck även när man pratar med alltså vanligt dagligt tal eller håller något anförande eller snackar. Det finns inget tråkigare än folk Nej. Som inte kan anstränga sig för att uttrycka sig på ett vettigt sätt, utan det är bara så här, ja det är inget sätt är bra utan de dåliga, håll käften, jag vill bara döda när jag pratar med människor som inte så här, men kan du inte komma på något annat att säga, så kan du ju vara tyst, alltså man måste ju inte prata hela tiden, eller
ja verkligen, eller folk ska, säga någonting bara för de tror att man håller med. En liksom bara för att de vill ha, som till exempel, jag tycker just den här covid-19-pandemin, så finns det folk som antingen som vill oja sig över Sveriges strategi eller USAs icke-strategi eller någonting annat, så säger de någonting och så väntar de sig att man bara ska mata på och hålla med. Det är kanske inte exakt samma sak, men det får mig provocera mig otroligt mycket, får mig alltid att tycka motsatt sak. Folk som säger saker utan att ha tänkt igenom det, som bara säger det för att prata.
Absolut.
Gud vad sugna folk måste vara på att träffas och hänga med oss.
Gud vad vi verkar trevliga nu, du och jag. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkt. Men han säger ju det här, den slöa språkbehandlingen som uttryck för en slö tanke och en slö moral. Ja, det är intressant. Hur som helst. Jag kan prata om det där i all oändlighet, men jag tror att det är ett uttryck för ängslighet. Jag tror inte bara att det är lättja, utan jag tror på riktigt att om man är rädd för att sticka ut, som många är i många kulturer. Jag tycker att det här med att svenskar är så himla vanilj bla bla, det tycker jag är en klyscha. Jag tycker att amerikaner är minst lika konformistiska och normativa. Men det här med att liksom, om jag skulle säga något annat än åh vad härligt det är med sol idag eller whatever, då kanske folk tycker att jag är konstig. Jag tror att den ängsligheten hindrar väldigt många intressanta samtal faktiskt.
Ja, det blir som en sköld kring det som folk verkligen tänker. Förstår vad du menar. Okej, det här nummer 5 är en som jag faktiskt inte så ofta själv stöter på, men jag håller med om den ändå. En översympatisk huvudperson. Det här är Valerie Backström, litteraturkritiker i Expressen. När en romanfigurs funktion bara en illa dold fantasi om författaren själv, bara extremt mycket snyggare, sexigare och smartare. Men, det måste ju
hända. Det är rätt ovanligt.
Ja.
Ja, men det är, jag tror inte det händer så ofta längre, gör det?
Det tror jag faktiskt inte heller. Samtidssjuka nummer 6, berättelser som mer eller mindre liknar journalistiska reportage, långa personliga krönikor där författaren nöjer sig med att suggerera fram en litterär värld med hjälp av enkla samtidsmarkörer och signalord som ska generera omedelbar igenkänning istället för att skapa en värld genom att gestalta den. Och det blev, jag blev lite stressad av den faktiskt. Ja, det här var Emmy Simon Savall, litteraturkritiker i Svenska Dagbladet. Ja, och det sista
alltså jag känner bara så här, Emmy Simone Savall. Jag kommer aldrig mer skriva ett ord, för att det här känns som att liksom det är så här, you're damned if you do, you're damned if you don't. Så att om jag säger så här, Peppe skrev ett SMS och bara åh nej. Jag försöker suggerera fram en litterär värld med hjälp av enkla samtidsmarkörer och signalord som ska generera omedelbar igenkänning. Nej.
Nej
men det här, jag får mer och mer ångest nu av hela den här
men så känner jag också,
listan. Jag kommer aldrig mer skriva, jag kommer inte ens skriva ett vykort. Eller det finns ju inte längre. Men jag kommer inte skriva... Det var en sån dålig samtid som man går. Vilken var den sista då? Den sjunde.
Konstlad dialog. Jag avskyr monotona dialoger. Det här är Carl Michael Edenborg, författare och litteraturkritiker i Aftonbladet. När samma berättelses olika karaktärer pratar med samma röst gröter hela texten ihop. Och det är ju faktiskt sant. Och fan svårt, men väldigt sant.
Otroligt svårt att hitta de här rösterna. Här vill jag, eftersom jag är inne i skräckgenren här, vill jag ge en eloge till Mats Strandberg. Jag tycker han är fruktansvärt bra på att hitta rösten. Alltså hitta hur en så här gothig 14-årig tjej pratar med en lite nördig 10-årig kille. Alltså man vet precis, och sen så kommer det kanske en så här ängslig farsa då, så här
ska spela kol. Ja.
Ja, nej, men han prickar det där hela tiden och är väldigt konsekvent med rösten. Men det är väldigt ovanligt faktiskt. Jag håller det här är nästan det svårt, så ja, som sagt. Jag kan aldrig mer skriva nu när jag har läst allt det här.
Nej,
men just att det här är kardinalsynder också. Hemskt dömande. Så här. Du kommer brinna i författarskärselden.
Ja, det är ganska hårt måste jag ändå säga. Det var en ganska
men
hård
varför,
lista.
Varför älskar vi det här? Jag har ju också gjort en jävligt pretto-lista. Varför älskar vi att göra såna här grejer då, tror du?
Ja, men det känns väl, eller som du sa innan vi började spela den här podden, det känns ju bra att man känner sig lite smart när man gör det. Det känns som att man kan peka. Någon har klarat av att skriva en bok, men vi kan åtminstone klara av att peka på dess brister.
Men notera att ingen av de här är då, eller det vet jag inte, kanske de är, men det är ju inte så vanligt att författare skriver en lista på kardinalsynder.
Ja, den sista dialogsnubben var ju en författare, Carl-Mikael.
Okej.
Gör det bättre själv då, tänker du?
Ja, nej, men det är jätteroligt. Jag gillar alla sorters listor. Och så. Därför att det är klart att det är kul om man känner sig lite smart, som du sa, men det är klart väldigt, väldigt förenklat även det.
Men det kanske också handlar om att man vill få lite struktur och något slags konkret. Man vill liksom, man känner sig lugnare när livet har någon slags ramar och regler. Mm. Och det är ju det som, fast som du säger, det är ju väldigt förenklat, men listorna ger åtminstone någon slags ram kring skrivande.
Och sen så skapar de en sammanhållning, alltså intellektuella människor, eller om man tar så här, överklassmänniskor då. De har en lista, de har liksom en inre lista på saker som man ska och inte ska göra, och det vet de och det får de att känna sig trygga. Du vet, ett, du tar inte av dig skorna när du går hem till någon. Två, du har kniven till höger och äter med förrättsbestick. Tre, du skålar på rätt sätt. Fyra, du tar i hand och hälsar. Alltså, man har de här grejerna och de ska man veta om. Det är som en kod, och så känner man sig trygg när man kan det där. Och det där kan ju säkert appliceras på allt möjligt. Säkert, men ta något, vad vet jag, något så här, Hells Angels har säkert en lista på sina grejer som man ska och inte ska.
Ja, men man har en värld man kan navigera i. Mm.
Och det är tryggt. Och nu kan de här, vi som är duktiga på litteratur, navigera i den här världen då.
Ja.
Liksom. Och därför är det också lite mysigt att läsa såna här listor, för då kan man använda sig av dem. Liksom. Det är därför alla gillade Magdalena Ribbing så himla mycket.
Ja, det är ju faktiskt exakt samma sak. Vilket bra.
Det skapar trygghet.
Alltså, liksom. Vilken bra jämförelse. Hör du, Karin, vi har ju aldrig någon reklam i den här podden. Så ska vi passa på att göra reklam för oss själva.
Nu ska vi göra reklam för oss själva, eftersom vi ändå inte får betalt för all reklam som är i vår podd. Så nu är det sagt, så här är det. I höst kommer det ju inte vara någon bokmässa i Göteborg. Eller i alla fall inte en vanlig bokmässa. Vad kommer det bli, Peppe?
Ja, men jag antar att det blir en mer virtuell mässa.
Då kom vi att tänka på att en virtuell mässa behöver ju moderatorer. Och moderatorer som är vana att hålla digitala föreläsningar och moderera och navigera i den här digitala mötesvärlden. Och vilka kan det, Peppe?
Jag har en idé. Karin Gide och Peppe Öhman.
Exakt. Så snälla ni, tänk på oss när ni bokar upp era runda bordssamtal, författarintervjuer, paneler, event, allt sånt där. Så vi kan böcker, vi kan prata och vi kan, jag tror att vi kan alla de här plattformarna, eller hur? Teams och Zoom och allt vad de heter.
Mm.
Och det vore himla, himla roligt att få vara med och prata böcker. Och dessutom kan vi ju livepodda.
Ja, precis. Mm.
Så tänk på oss när ni bokar upp era författare framåt. Men nu när vi har gjort den här reklamen, så kan väl du berätta om den här andra boken som du har läst.
Alltså Karin, jag hade en sån otrolig dag igår. Jag fick Rodham som ett fysiskt exemplar, och satt bara och läste den hela dagen. Det var så en dag som jag bara tog en liten powernap, tupplura liksom mitt på dagen, läste vidare, satt mig ute på vår lilla uteplats, läste där. Det var så skönt. Och ja, och nu ska jag prata om den. Det är som desserten till en riktigt fin middag igår.
Får jag bara göra ett litet inpass där. Man ska känna sig nöjd och glad med sig själv om man har ägnat en hel dag åt att läsa. Det är absolut inte att lata sig eller att egentligen borde jag ha snickrat på någon jävla verandatrall eller rensat ogräs eller hitta på något uppbyggligt med barnen. Nej, det här är bra saker att göra. Gymnastisera hjärnan.
Bra sagt. Okej, premissen står till och med på omslaget i den här boken, så det är verkligen ingen spoiler. Alltså, om Hillary Clinton aldrig gift sig med Bill. Därför heter den här boken Rodham också. Och den handlar om hur Hillary och Bill träffas på Yale. Han friar, så gick det till i verkligheten också. Men hon tackar nej. I verkligheten lär hon tacka nej 3 gånger, eller 2 gånger och på 3:e gången ja. Men nu blir det ett bestående nej. Och så går de åt olika håll i livet, men möts några gånger under sina politiska karriärer. Och det här verkligen ett ängsligt drag i mig. För jag läste den här boken, så råkade jag misstag läsa en recension och som inte tyckte den var bra, och då fick jag en känsla av att jag på något sätt missförstått någonting, för jag tyckte faktiskt jag tycker så mycket om den här. Jag tycker om själva greppet, att nästan som fanfiction, att skriva fanfiction om ett riktigt scenario. Det gjorde ju Curtis Sittenfeld också med Laura Bush i Presidentens hustru, som handlar om hur Laura Bush, en lärare, ursprungligen demokrat, träffa George W. Bush och det också lite liksom av att visst, hon hade ingen aning om hans politiska ambitioner. Han hade knappt någon aning om sina egna politiska ambitioner, men så blir han till slut president och hur hon tacklar presidentskapet. Och den var otroligt sympatisk och det var liksom ett överraskande grepp, så jag på något sätt gillar den ännu mer. I Rodham så kände vi ju till det här greppet. Jag måste erkänna att jag hade kanske lite högre förväntningar än vad den... Alltså jag tycker den är otroligt bra. Jag tycker den dels är otroligt bra för att jag är så maniskt intresserad av amerikansk inrikespolitik. Jag tror det hjälper om man faktiskt är intresserad av hur senaten fungerar och hur det är att samla in pengar inför val och liksom hur varje ord måste sitta rätt och hur varje lock på en kvinnas hår måste sitta rätt för att det ska gå bra. Och liksom olika frågor, är man hur det är att vara svart och ställa upp i val, och jag tycker det är jätteintressant hur hon skriver om hur Hillary Clinton på 70- och 80-talet själv inte, eller ingen fattar väl liksom hur viktigt det var, hur liksom viktiga hudfärgsfrågor är. Det som jag tycker faktiskt är lite irriterande är den här översättningen, att man talar om rasfrågor, för på svenska talar man inte om ras, det finns liksom inga olika människoraser. Ordet race på engelska har ju en helt annan betydelse än ras på svenska, så det kunde man kanske ha skrivit om lite. I den här boken är... Alltså, jag tror faktiskt också att... Alltså jag tyckte jättemycket om det, men det är mycket intressantare att höra vad jag inte tyckte om. Och det är att Hillary Clinton är så jävla tråkig. Alltså, Laura Bush gick man ju in på för att hon var liksom... Man utgick för att hon skulle vara svintråkig. Och så visste det sig att hon hade ett jätte... I den här boken alltså, vi vet inte hur hon är på riktigt, men ett stort själsliv. Och George W. var mycket roligare liksom behind the scenes än vad han verkar vara när man ser honom som president. Nu i och för sig i efterhand verkar han ju supergullig när han inte bestämmer över USA-världen längre. Men i den här... Och jag vet inte om det är för att Hillary verkligen är så här på riktigt. Eller för att... Men jag önskar att Curtis Sittenfeld skulle gjort en där snäppe liksom... Jag menar, gud, svängarna lite mer. Men hon är så korrekt på alla sätt. Hon gör allting rätt och hon liksom... Hon försöker skoja, men det blir fel, för liksom, hon är ingen person som skojar. Och hon... Och det slängs in liksom så här feministiska klyschor, men de blir verkligen bara klyschor.
Hon
det
kanske blir som Angela Merkel. Hon kanske inte är någon skämtare.
Nej, hon är verkligen en Angela Merkel. Och jag tycker att det som är svårt för mig är att... Eller jag älskar som sagt greppet, att det här är en fiktion om en verklig person. Ja, det stör mig verkligen inte det minsta. Men jag önskar att det skulle ha tagit... Att hon hade fått vara lite mer av en verklig person. För det finns liksom vissa saker som Donald Trump finns med i den här boken. Och han är liksom... Han spelar... Han, beskrivs som man tror, han verkar vara sån, alltså man kan, han är, det är en väldigt trovärdig liksom beskrivning av Donald Trump, men han har liksom en lite annan roll i den här boken såklart eftersom rollen är omkastade, men jag önskar att eftersom hon tagit sig den friheten kunde också kanske tagit sig friheten att gjort Hillary Clinton lite mer intressant som människa. Och jag tycker det är så svårt det där, för var går gränsen? För när hon skriver om det här som det nästan är en biografi, men det ändå är fiktion, det blir som ett, jag fattar att hon själv har tampats med det här, att hur mycket kan jag hitta på och hur mycket måste jag hålla mig kvar för att folk ska tycka att det är intressant. Det kan ju inte bli liksom...
Laura Bush var ju ändå inte en framgångsrik politiker i sig på det sättet. Nej. Säg en framgångsrik kvinnlig politiker som är rolig. Eller som är sedd som rolig. Eller som kan vara rolig publikt. Jag tror inte att det går att kombinera. Jag tror att det finns flera kvinnliga politiker som är jätteroliga. Men till exempel Anna Kinberg Batra är ju en rolig person. Och det har fått så mycket skit när hon liksom försöker skoja till det.
Ja.
Det går, det är sett som oseriöst. Ja. Liksom. Det är ett privilegium för länat manliga politiker att få skoja till det lite grann.
Okej, men exakt, men det är precis som du säger. Det är så, precis som i fiktionen, i den skräckfiktionen, så är liksom personlighetsdrag kvinna. Mm. Då liksom, inom politiken är man liksom representant kvinna. Mm. Man kan liksom inte vara mer än kvinna. Man kan liksom inte vara en rolig kvinna eller en liksom, uppenbarligen kan man inte ens vara en svart kvinna.
Nej, och inte heller särskilt snygg. Det är inte heller bra.
Nej. Men man får inte, men man kommer ju ändå bli kritiserad för sitt utseende ständigt hela tiden.
Mm.
Det är, men jag ska ändå, hon ska vara lite witty liksom, lite roligare kommentarer, och det här säger ju bara om mig, mitt törstande efter större utrymme för kvinnor.
Mm.
Och jag fattar liksom att Hillary Clinton måste vara perfekt, och det funkar inte ens heller då.
Nej, men det är ju så, för då blir det ju så här, du kan inte vara rolig, därför då är du oseriös. Du kan inte vara tråkig, för då blir du piskad på för att du är tråkig och Iron Lady, och du är liksom stel, sådär som, ja men, ta Kinberg Batra då på svensk nivå, eller Clinton för den delen.
Sveriges Hillary Clinton.
Så himla stel, bla bla bla. Och du får inte vara för snygg, men är du inte snygg så får du också skit. Alltså det går liksom inte att vinna på något sätt. Och jag tror att det är ändå så här, även om du får då stå ut med att bli kallad för Iron Lady eller Motti eller vad de nu kallar Merkel för, liksom någon så här, det är bara ett ting liksom, en modersfigur. Så det är ändå mindre dåligt än att inte då ha makten.
Så, sen undrar jag också om det otroligt konservativa amerikanska folket verkligen skulle kunna låta en singel kvinna, en kvinna utan barn, utan man, komma så långt.
Aldrig i livet. Alltså, det skulle aldrig gå.
Nej, det är kanske den största fiktionen i den här boken.
Nej. Att, en singel kvinna har ju bara legat sig till makt, det vet man ju.
Ja. Det går, ja. Eller liksom, om hon inte har fått barn, är hon väl ändå, det förlorar liksom, det är så otroligt mycket värde den kvinna. Liksom, det går ju inte. Eller om ingen man vill ha henne, men hur skulle hela det amerikanska folket vilja ha henne? Mm. Ja, precis. Så det är, ja men det är kanske den största vurpan nästan. Jag tänker kanske Curtis Sidenfeld borde ha skrivit att hon gifte sig med någon annan.
Jag tycker,
som inte var Bill Clinton.
Jag gillar att du gillar Curtis Sidenfeld. Du läser faktiskt allt hon skriver.
Ja, jag tycker mycket om henne. Och jag känner också att jag förlåter henne, trots att, alltså jag tror att, för jag tycker så mycket om henne, jag tror jag tyckte extra mycket om den här boken. Men jag tror faktiskt att om man inte är jätteintresserad av amerikansk politik, så kanske man inte går igång så mycket på den här.
Ja, nu råkar jag vara ju en sån här nörd som lyssnar på liksom Pod Save America och såna saker. Mm. Jag gillar det. Och amerikansk inrikespolitik angår ju tyvärr resten av oss också. Och det händer så mycket spännande just nu i USA. Det går inte att inte vara... Alltså, är du inte intresserad av amerikansk politik, så vet jag inte vad du... Alltså,
Nej, det är faktiskt sant. Och den här ger ju en ganska bra inblick i... Det älskar vi också när man genom fiktionen lär sig någonting om ett system. Att man blir liksom så här smygmatad med grönsaker när man tror att man äter någonting. Man tror att man äter tårta.
Jag vill avsluta lite med några tips som inte har så mycket med böcker att göra. Eller jo, det har de ju visst. Men jag pratade ju om den där skräckpodden som jag lyssnar på. Den heter Spöktimmen. Och jag gillar den för att det är två tjejer som bara älskar att prata om spök- och skräckhistorier. Och vissa saker har jag hört förut, det är liksom ganska kända case och sådär. Men det jag gillar med dem är att de gör så här noggrann research, de förbereder sig. Och jag måste säga att jag gillar det. De liksom skriver och funderar och klurar och så... Har de här så här, nu ska jag berätta om det här mystiska hemsökta huset i bla bla bla. Den kan jag rekommendera, men jag satte på den när jag skulle, jag hade hämtat min ena dotter från färjan och skulle köra ner till vårt hus här på Gotland från Visby, det tar en timme. Det var kolmörkt, det var en stor fullmåne som liksom hängde över himlen. Att köra genom det här ganska ödsliga karga landskapet och så är det så här lite dimstråk, det är fullmåne, du kör ensam på vägarna, det är inga, såklart inga lyktor eller någonting sånt, helt nersläckt i gårdarna och sen så bara, ja, nu ska vi berätta om gotländska spökhistorier. Bara, nej.
Du bara, stopp!
Ja, och sen så bara, nej men jag kan inte hålla på och fippla med mobilen nu här, nu sitter jag och kör och jag har dottern i bilen och hon har somnat, jag vill liksom inte nicka till, så jag bara lyssnade en timme på jätteläskiga spökhistorier om Gotland. Det var inget bra. Det var det jag skulle säga om att man hamnar, när man lyssnar på skräckböcker och sådär, så hamnar man ibland i en jätteläskig, ett sammanhang som man liksom...
Jag kan verkligen höra dig. Alltså, Stephen King skrev någon gång, typ när jag var tonåring, läste det här, då tänker jag på varvarannan kväll, om den där handen som sträcker sig upp från under sängen och smekar ens ben på natten när man har sparkat av sig täcket. Mm. Och så den handen tänker jag på så ofta. Mm. Alltså det är ju vissa grejer man läser eller hör, både skräck och annat, men som verkligen stannar med en hela livet. Mm. Och det får man ju verkligen välja, eller det får man dess välja, för när man hört liksom. Men det får man väl vara noga om vad man väljer att lyssna på och läsa, om man är redo att bära med sig hemskheter.
Ja, men det finns ju något fascinerande med vår fascination av skräck. Det gör ju det, det liksom finns alltid med oss på något sätt. Ultimata mardrömmen. Ja. Och det är också väldigt härligt att slå ihop boken eller stänga av och veta att så här, åh, nu skiner solen, nu kan jag gå till stranden.
Ja, men vet du vad, jag pallar inte riktigt det. Jag är inte där än. Jag är för rädd av mig.
Men man får ju hitta det som, men du kan ju läsa om massa såna här läskiga liksom jorden går under scenarios. Det pallar ju inte jag göra. Ja. Det finns mycket jag inte klarar av. Men i alla fall, jag ska berätta om några ungdomsböcker också som jag tycker att ni ska läsa. Och det är Linda Skugges barn- och ungdomsböcker. Bland annat en som heter Junos vlogg.
Just det, den har jag hört om.
Jättebra, som båda mina döttrar har läst. Och det är en, jag ska säga... I kontrast till vad de här recensenterna sa så är det jättebra samtidsmarkörer. Jag tror att det är rätt viktigt i viss form av ungdomslitteratur. Sånt som inte handlar om sagor eller man ska säga. Så jag tror att det är viktigt att barnen faktiskt kan relatera till vad som pågår i klassen.
Ja, men verkligen.
Ungar i mellanåldern, liksom, det är... Det som är mest viktigt just, så här, hur blir man en kändis? Jo, man har en vlogg, typ. Det är ju så de tänker. Så det där tycker jag hon plockar upp och framför på ett bra sätt. Och den innehåller också bra betraktelser kring. Ja. Och sen så har vi också Jenny Jägerfeldt som jag alltid rekommenderar. Som också tar upp mycket av så här, ja, könsnormativa frågor och så vidare som på ett jävligt naturligt och bra sätt. Så glöm inte att tvinga era barn att läsa om de inte gör det av sig själva så här över sommaren, för att det är så himla himla viktigt. Man kan if all else fails så kan man alltid säga så här: läs en timme så får du hålla på med mobilen en timme.
Jag tycker det är en jättebra regel. Det gäller för en själv också.
Ja, faktiskt. Då måste man göra det själv också. Mycket viktigt. Och det är bra. Ja. Så här, nu har mamma läst en hel dag.
Barnen bara, no!
Vi läser vidare, tycker jag.
Ja, det gör vi. Och vi hörs snart igen. Gotland till Santa Monica.
Med de orden, nu, oj nej, det var en klyscha. Oj, jag säger ändå, med de orden vill vi säga hej då till er och tack för att ni lyssnar. Och läs på och lyssna på, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi, kram på er, hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.